Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det är väldigt roligt att du gör det, tycker jag. Och speciellt roligt är att du lyssnar på det här avsnittet, för att det, får jag säga, är lite speciellt. Jag har träffat och pratat med Mange Hellberg. Manges historia känner många till, den har berättats tusentals gånger i olika forum. Hur han kommer tillbaka från ett trasigt liv, går ner sig igen och kommer tillbaka. Det där känner vi till. Men vad inte så många känner till är Manges musikaliska bakgrund. Hur allting började i ett pojkrum med egenmålade t-shirt och stenhård energirik punk. Och det är det som jag och Mange pratar om. Väldigt, väldigt intressant, för jag säger själv. Nu är jag ju lite part i målet här. Men jag hoppas att du lyssnar på det här avsnittet. För det här är andra sidan av Manges historia. Och den är väldigt, väldigt intressant. Så utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Mange Hellberg. Lycklig lyssning! Vi kör igång.
Let's do it.
Sitter du bra?
Ja, jag är hur lugn som helst.
Toppen.
Det är fickan som jag lägger upp så.
Ja, viktigt.
Nej, men det är bara att jag tycker att det är så obekvämt.
Ja. Hur, nu innan du kom hit, vad sysslar du med just nu?
Jag krigar rätt mycket med, eller jag håller på att titta på hur vi ska kunna lyfta upp, jag driver ett Instagram-konto som heter Insidan som räknas. Mm. Så jag håller på att titta på olika sätt och jag håller på att snacka om en podd och vi har prövat förut, men nu känns det på en annan nivå. Och sen en bok, så att försöka lyfta upp det här i nya rum. Liksom. Ja.
Om du skulle beskriva det här Instagram-kontot för de som inte vet.
Instagram-kontot är en dagbok för människor som lever i missbruk, skulle jag kunna säga. Mm. Det började med att en tjejkompis till mig som lever som fortfarande är ute och krigar i kylan fick logga in på mitt Instagram-konto. Jag kände att det var ju liksom, då hade jag 9000 följare och kände så här, okej, förra sommaren, vad skulle jag göra? Jag skulle spela in en skiva. Liksom. Mm. Det behöver inte synas. Det kan vara någon annan som kan få synas. Ja. Då tänkte jag så här, och hon var så här, menar du allvar? Ja. Och hon har alltid varit bra på att uttrycka sig. Så jag tänkte att det här kommer att bli, det kan ju gå hur som helst, men jag tänkte att det skulle kunna bli någonting bra av det. Och det blev någonting väldigt bra av det. Ja. Så hon började skriva på min vanliga, Mange Hellberg, Instagram. Ja. Och sen blev det fler och fler som hörde av sig och ville också uttrycka sig eller berätta och få sin röst hörd om deras liv i liksom, på gatan eller hemma eller liksom, men just i beroende missbruksproblematiken.
De här sakerna går hand i hand för dig, musiken och det här sociala ansvaret, om man ska kalla det för det.
Mm, alltså vissa dagar och vissa dagar inte. Nej, men alltså det gör ju det. Jag brinner ju för att alltså jag är själv jätterädd att hamna där igen. Mm. Det är en grej liksom. Och det slåss jag ju med en, två gånger i veckan. Mm. Men sen är det också så att jag är så fruktansvärt less på att se människor lida där ute. Mm. Och människor som dör.
Mm.
Och då menar jag inte bara liksom på gatan, utan människor överhuvudtaget i olika missbruk. Och det gör så ont, så att vissa dagar vill jag kriga ännu mer för det och vissa dagar vill jag bara dra täcket över huvudet och bara göra musik. Liksom.
Ja.
Varför kan jag inte skriva?
Men det är en fin sak att du använder ju din liksom framgång och ditt fönster i världen, eller vad man ska säga, till att hjälpa de här människorna. Det är ju jättebra. Det är många som inte ens gör det. Liksom.
Nej.
Verkligen. Så det är en bra grej.
Men jag ser också att de hjälper mig. Liksom. Ja. De påminner mig om att jag, de dagar jag känner så här, jag kanske ska ta en bärs eller två, eller liksom ta droger eller vad som helst. Mm. Så kollar jag på Instagram-kontot eller ser någon av deras berättelser, så påminner jag mig själv om att dit vill jag inte. För förr eller senare hamnar jag där. Jag kanske sitter här nere på någon krog, jag kommer inte ihåg vad den heter, som jag gick förbi. Ja. Men, och tar några bärs och sen 3 veckor senare så vaknar jag upp i vart det nu än är. Liksom. Ja. Så för mig är det viktigt att påminna.
Det är ständigt närvarande.
Absolut. Alltså det kanske skulle gå bra ett tag att dricka. Liksom. Mm. Men jag tror att det ena leder till det andra i slutändan. Liksom. Mm. Och det är varje en dag i taget. Liksom. Mm. Absolut. Jag har ingen aning om hur det ser ut imorgon. Liksom.
Nej.
Jag har lyckats nu i några dagar. Liksom, eller några månader. Eller några år. Men det är... Mm.
Det är så det ser ut.
Ja, absolut. Ja, idag tycker jag det är fantastiskt att vara clean. Liksom. Men imorgon kanske inte gör det. Men huvudsaken är att idag.
Ja.
Och det är bara att köra på. Liksom. Jag tycker livet är fantastiskt.
Bra. Du, den här podden handlar ju om musik.
Mm.
Så jag tänkte vi skulle... Ja, precis. Det är ett härligt ämne.
Ja.
Så jag tänkte vi skulle prata om dig och din musik. Tack. Och dig som artist. Och du vet vilken fråga som kommer först, förstår jag. Det hade du ju hört på något annat avsnitt. Vad hette gatan som du växte upp på?
Mm.
Så vi börjar från början.
Ah. Mm. Gatan hette Nackstavägen 23.
Och det var i?
I Sundsvall.
Mm. Var någonstans i Sundsvall? Hur placerar man det?
Det är en förort skulle man kunna säga. Man åker igenom hela Sundsvall och så innan man åker ut till landet, Matfors. Ja. Så Nacksta. Jag växte upp, jag föddes ju på Sankt Görans, eller bodde här i Veckomberga. Men sen så flyttade jag mamma till så det är mina första minnen är från Nackstavägen 23.
Vad är det för minnen som kommer upp om du tänker på det?
Alltså jag var ju en kille som satt på mitt rum och ritade eller levde i någon annan värld. Liksom att jag låtsades att jag var privatdetektiv eller någon hjälte. De första minnen som kommer upp det är att jag stod och mimade till Wasp.
Aha.
Med min gula freestyle Walkman.
Aha.
I sängen. I'm a wild child, come and love.
Kom musiken in i ditt liv väldigt tidigt?
Ja, det gjorde den. För det var någonting som... Det var någonting som hände där när jag började ettan. För då var det så här olika... Jag gick på en skola som hette Sankt Olof som inte var i Nacksta. Utan var länge, det fanns Nacksta skola men jag fick inte plats där. Så Sankt Olof var lite mer så här villa, hus, folk. Och där var det några killar som lyssnade på... Liksom, en del lyssnade på Samantha Fox och en del lyssnade på Wasp och Mötley Crüe. Jag tyckte med Samantha Fox var snygg men jag tyckte att Wasp och Mötley Crüe var mycket coolare. Så då det blev helt tagen av.
Ja.
Direkt liksom.
Vad var du kände när du lyssnade på det?
En frihet kan jag tänka. Och om det var för att jag drömde mig bort att jag tyckte att jag var liksom Vince Neil eller om jag var Blackie Lawless eller, men jag tyckte också att det fanns en så här ett jag kommer ihåg Mötley Crüe, den här Too Fast for Love, den låten. Alltså. Jag så här, det bara kändes inom mig som att så här, det här ska jag bli när jag blir stor. Och jag visste inte vad det var för någonting. Nej. Men det var så här, tyckte han var så cool och han hade så här smink och jag var så här, shit, det här det var någonting som jag gillade. Jag kan inte riktigt förklara.
Nej.
Men han brydde sig inte. Det var som så här, fuck you världen, här är jag. Liksom.
Ja.
Och så var det med Blackie Lawless också, med Wasp. Liksom.
Ja.
Och när jag hörde då, I'm a wild child. Jag var så här, det är jag. Liksom. Ja. Fast jag var själv där i mitt lilla rum på Nackstavägen. Så kände jag mig ändå så jävla tuff och frän med dem.
Gick du in i det här liksom med hela kläder och hela grejen? Eller?
Ja, alltså vi körde ju Kiss på fredagsmyset där. Liksom. Jag tror jag var Ace Frehley. Nej, jag var Paul Stanley, så var det.
Och, med smink och hela
grejen. För att det var ändå så här legitimt. Man fick inte riktigt lyssna på Wasp och Mötley Crüe, men Kiss var ändå så här på något sätt. Ja, det var så här jättekonstigt när jag tänker efter. Så här, ah shit, att Heavens on Fire var liksom lite mer...
Den var lite snällare
lite
än de andra.
Snällare.
Att det fanns ändå nästan grader i de här.
Ja,
liksom, från vuxenvärlden.
Ja, det var ju så.
Ja.
Att hem och skola bara, Wasp får inte finnas.
Nej.
Men Kiss är helt okej. Okej, ja.
Då var det bara rätta sig i ledet liksom.
Ja, så då körde vi Kiss där och sen så körde jag Wasp hemma.
Ja, ingen kunde stoppa dig.
Nej.
Men vad du berättade här innan att du sa precis att du kände att du ville göra egen musik.
Mm. Absolut.
Med en gång.
Alltså jag har alltid gjort så här karaktärer och jag tyckte att alltså hitta på berättelser om olika människor. Och det kunde jag identifiera med lite grann i liksom i Wasp på något sätt. Jag fick för mig att jag var inte så bra på engelska utan jag mest liksom, jag tror inte jag lyssnade så mycket på texterna utan jag lyssnade mest bara på melodin och tyckte de var feta. Ja. Och någonstans där så hittade jag tror att de visade att de vågade drömma, leva ut sina drömmar. Då ville jag också leva ut mina drömmar. Ja. Så var det på något sätt. Liksom. Jag kommer ihåg att några lyssnade på så här ZZ Top i klassen och det var inte så här, jag bara, va? Come on, liksom. För att jag behövde mer, liksom. Motorhead eller liksom, det behövde kaos. Och...
Alltså mer energi, kan man säga.
Ja, absolut. Bra. Ja. Mer energi och... Men samtidigt så satt jag ju där och läste Bröderna Lejonhjärta. Så det var väl kanske den kombin liksom om att jag ville vara både Jonathan och Skorpan vissa dagar. Ja. Och sen, men också vara Black Lawless eller Winsneel. Liksom. Jag försöker komma på vilka mer jag lyssnar på. Men det ska vara tufft. Liksom. Jag hade jättesvårt med Dire Straits då också som några killar i klassen. Vi var ju så här olika. Liksom. Jag var den enda som... Eller de flesta bodde ju på ena sidan av ån liksom, och jag kom från orten. Mm. Så de flesta lyssnade på så här Dire Straits. Eller, och det var inte riktigt min påse av chips, även om de är genier. Liksom. Mm. Men då var det liksom...
Det är ju annat när man
motorsåg skulle jag liksom.
Det är annat när man är yngre, för då vill man ju ha... Man vill ju känna sig stark liksom, och stor på något vis. Liksom, eller så här. Men hur tog du det här vidare, den här önskan att göra någonting själv?
Ja, alltså när vi flyttade så började jag kommer ihåg att jag började lyssna på hiphop. Och då började jag, för att då hittade jag något nytt. Efter ett tag där så kändes det som att jag behövde något nytt. Mm. Något nytt kaos liksom. Och den första skivan jag köpte tror jag var Strictly... Nej. Det var Fight for Your Right. Det var ju Beastie Boys, vad heter den? Första plattan. Vad heter den?
Med Fight for Your Right.
Ja, precis. Ja. Den flygplans... Mm. Så då började jag skriva rap på engelska. Mm. Om Jason från fredag den 13:e bland annat.
Jag vet
inte. Ja, jag vet inte. Det var så här, för jag kollade på så här Sky Channel och såg så här skräckfilmer och jag var inne i någon så här, det var väl mycket mörker i mitt liv, så det var mycket mörker som jag sökte mig till. Så då började jag skriva skräckfilmsrap.
Liksom. Gjorde du det till deras musik, så att du gjorde liksom egna texter?
Nej, jag skrev bara texterna. Ja. Och så sen så kom jag ihåg att jag, Petter, en Granlöholms kille som en barndomsvän. Vi hade någon liten synt som vi, alltså en sån här leksakssynt, alltså på den tiden var ju leksakssyntarnas, det var inte ens en lek, jag vet inte hur jag ska förklara, men då hade vi en eller två trummor, dum, ding, dum, dum, ding. Så där satt vi och skrev, och så kom jag ihåg att vi spelade in på hans pappas rullbandspelare när vi rappade det här, och han sa, och det lät ju för jävligt, men det var ändå en känsla att sitta där uppe på hans barndoms eller i deras lägenhet, bara dum, dum, dum. Du vet de här trummorna som god damn.
Ja.
Men skitfett var det.
Ja.
Så då började vi med rap.
Kallade ni för någonting eller var det bara liksom,
alltså vi tryckte till och med upp tröjor, men jag kommer fortfarande inte ihåg vad. Jag kommer ihåg att en tjej på fritidsgården hjälpte oss att trycka upp tröjor tillsammans med våran fritidsledare där, Mats Kardell, en sån här bodybuilder kille som han fixade det, och Petter och jag var så sjukt så här taggade. Ja. Men det tog typ ett halvår. Och jag försökte så här, tänkte jag skulle hört av mig till Petter, för jag tänker på den här tröjan. Det var någonting så här som Fuck the Police med NWA, fast det var någonting annat. Vi var liksom lite tuffare, lite mer granlholmigare. Skulle ha en egen stil. Vi hade snott det rakt av.
Men
jag kommer inte ihåg vad det var. Liksom. Men vi hade ett crew, jag och Petter. Det var liksom,
vilken ålder är du här i?
12.
Ja. Mm. Vad är tuffast i hela?
Men, alltså, jag är så tuff. Så att...
Du skrattar nu.
Ja, men shit, alltså, vilken liten kille. Jag ville liksom Jag ville ta över världen där.
Men ni satt där i pojkrummet och gjorde de här grejerna. Mm. Körde ni det här live för folk på något sätt?
Jag tror det. Jag tror, ibland har jag lite dåligt minne av allting, men av omständigheter. Men jag tror att vi gjorde det. I alla fall så vet jag att jag gjorde Human Beatbox och han rappade. För ja. Vi hade ingenting som vi kunde ta det vidare. Nej. Så jag stod där och bara... och det var, och folk var så här, yeah, fan det är fett här.
Yep. Så gick det med det. Så det var ingen, men hur gick det vidare sen då?
Alltså jag lyssnade ju mer på rap och ville göra mer rap liksom. Men då blev det så här, när jag bytte skola till Bergsåker och då blev det inte rap längre, för då kom jag in i den här punksvängen. Så att jag startade ett band tillsammans med tre andra killar på skolan som heter Figgy Fag med Flum.
Just det, ja. Ni körde någon attentatlåt.
Exakt, ja. Ännu en meningslös dag, ja. Den heter var det vi, ja precis.
Var det era, det var den låten ni hade?
Ja, den, och så gjorde vi en låt om Jehovas, kommer jag ihåg.
Oj.
Ja, vi gjorde den och så vi hade skrivit två egna låtar, en om Jehova så att de knackar på dörren och att man, de ska inte komma till oss och tala om någonting.
Ja.
Och sen en låt om lärare, om att liksom
klassiskt ämne, ja. Som ung punkare.
Ja. Så det var, och sen, men attentat var en sån stor, alltså attentat, KSMB, Ebba Grön, Rasta hunden. Alltså de var så, det blev liksom nästa värld för mig liksom.
Ja, ja. Vad spelade du i det här bandet?
Nej, jag sjöng bara.
Du bara sjöng, ja. Ja, och skrev låtarna.
Ja.
Ja. Kommer du ihåg vad du ville att det skulle låta som Ebba Grön och alla de här?
Jag tror det var väldigt mycket attentat. Jag ville nog låta som attentat, men det lät inte alls som attentat. Nej. För det första kunde inte jag göteborgska heller.
Men med det här bandet så spelade ni, ja. Framför folk.
Ja, vi spelade på gymnastiken.
Ja.
På Bergsåker skola, precis. Och så spelar vi, jag tror vi spelar någon merstans. Och vi tröck Krille, anarkist Krille, även kallad bajsmannen på Hultsfred och dem.
Oj,
det var han som ritade våra, det här är inte ens tänkt på. Nej. Shit, vad kul. Det var han som ritade våra Figgy Fag med Flum t-shirt.
Så
jag och Kent Alin hade varsin t-shirt. Vi var inte på skolan och bara, yeah. Fy, alltså det var en tid som var fantastisk, för att det var så här. Bergsåker lärde mig jättemycket. Alltså de människorna där som jag gick i skolan med, det var så här, det var väldigt mycket konstnärer, väldigt mycket genier. Kent var magisk på trummor.
Ja.
Det var han som intresserade attentat och det, shit alltså.
Vad kände du att det här, nu har jag hittat hem?
Ja, men jag tyckte någonstans det. Jag kunde känna igen mig jättemycket i det. Det var liksom inte lika skränigt som Visst kommer de från Göteborg, va?
Ja.
Ja. Men jag tyckte att det var inte lika skränigt. Alltså jag gillade ju Asta Kask också. Jag gillade ju, men attentat hade något. Det var, då för tiden tyckte jag det var helt fantastiskt.
Mm.
Ja, attentat och KSMB. Och själv Ebba Grön, det behöver man inte ens.
Nej.
Det är helt, ja.
Men det var samma, du letade efter energin där också.
Ja, men texterna var väldigt viktiga. Liksom. Jag känner framförallt texter som så här. Jag tänker på KSMB, den här 602 alltså. Det var som att jag letade efter att få fly i någonting. Liksom. Jag ligger hemma i min säng en helt vanlig dag. Runt om mig finns tusentals människor. Här finns bara jag.
Mm.
Kroppen skriker efter sömn, men hjärnan säger nej. Jag tänker att jag aldrig mer ska träffa någon som dig. Det var så här... Där hade jag hittat hem någonstans. För att det var som att jag kommer aldrig ihåg vad han heter, men att han kunde känna igen sig i min smärta på något sätt. Och attentat också liksom, meningslös dag.
Det påverkade väldigt starkt hela ditt liksom, hela ditt sätt att uttrycka det på.
Verkligen.
Ja. Gör det fortfarande, skulle du säga?
Det skulle jag nog kunna tycka.
Ja.
Skulle jag lyssna på, alltså, i alla fall Rasta hunden, Ebba Grön och KSMB, tycker jag, eller musik överhuvudtaget liksom, men det får mig att komma tillbaka till när jag var liten också.
Ni har det här bandet,
Hur kommer du ihåg hur ni tänkte med det? Tänkte ni att det här ska bli jättestort? Eller var det bara något som vi bara gör det och ser? Eller det bara rullade på? Liksom?
Ja, vi tänkte nog inte någonting, tror jag, överhuvudtaget. Nej. Utan det var mer att vi försökte hitta ett lugn, tror jag. I alla fall jag försökte någonstans när jag sjöng eller skrev. Så ja. Slapp jag ha de här demonerna av allt ja. Som hände runt omkring. Liksom. För redan, utan att vi går in på min historia, men redan där var det så fruktansvärt kaotiskt. Så att för mig var musiken någonstans, här får jag vara någon annan, eller här får jag vara mig själv, eller vad nu.
Det blev liksom ditt så här säkra rum.
Ja, exakt. Ja. Och det var därför jag också var så här, den där tiden var fantastisk. För den var verkligen, jag kände mig en del av det här bandet. Och vi var liksom ett otroligt fint gäng. Liksom.
Ja. Vad hände sen med bandet och...
Nej, men alltså det var nog mer jag som flög iväg. Det handlade ju om att jag blev trasigare och trasigare. Så att jag sökte mig... Musiken försvann där ett tag. Liksom. Jag och Tobias någonstans i en grupp som heter Super Psy började rappa där vid 17-18 års ålder. Sen. Jag var... Vänta nu. Tobias... Nej, det måste vara senare. Mm. Det var nog rätt... Jag måste tänka. Jag har lite så här minnesluckor på vissa saker. Jag tror att alltså det andra minnet som kommer tillbaka eller som kommer till mig nu angående musiken igen när jag kommer ihåg att jag gjorde musik igen, det är när jag satt på behandlingshem med Peter när jag skrev texter och för jag tror att det blev liksom jag var ju punk eller hiphop, jag ville liksom, jag älskade ju musik men och jag skrev små rader och jag drömde mig bort, men jag var alldeles för snurrig för att kunna liksom
du tappade helt enkelt bort.
Ja, nu när jag tänker efter så tänkte jag så här, ja men där, nej det var senare liksom. Så att där igen fick jag ett lugn, för då började jag skicka texter till en kvinna som jag träffade på Norrbottens teatern. Jag fick en så här praktik där. Mats Asplén var hennes son, Mats som spelade piano på Kasper. Och hon tyckte att jag skrev så fina texter, så då blev jag så här, fick jag en kick igen. Så började jag skriva, och då var det helt annat igen. Då var det NoFX jag lyssnade på. Det var det var ju punk, hardcore och punk.
Och detta är liksom mycket, mycket senare.
Och det här är 18 år är jag då. Så att jag vet egentligen inte vad som hände mer än att jag kanske... Vi rappade väl lite grann 15, 16, 17. Vi hade väl några olika så här, testa och göra något band. Men det var ingenting som jag kände att jag... Inte vad jag kommer ihåg nu. Det är kanske någon som säger så här, man, jag kommer inte ihåg att vi gjorde den här grejen. Så okej. Men det jag kommer ihåg, det är liksom nästa minne där. Liksom, att jag... Att jag började igen och bara okej, nu ska jag börja göra musik igen.
Liksom. Och då kom också det här lugnet liksom, att här får du liksom fokusera på någonting.
Ja, och sen så jag tror jag hittade tillbaka också att jag lyssnade väldigt mycket på musik då också. Så här, och kunde identifiera mig med allt från liksom, Pearl Jam till liksom, NoFX eller vad lyssnade jag på där? Jag kommer ihåg att jag fick jättemycket skivor från Dolores, och mamma pratade med någon kille som heter Nils där som nu jobbar på Universal, tror jag. Men de skickade mig skivor varje vecka, så jag hade olika såna skivor. Green Day.
Ja.
Propagandi. Och sen svenska scenen var ju helt magiskt då. Millencolin, Randy. Umeå hardcore-scenen.
Ja. Det är liksom vi är början av 90-talet typ där någonstans. Ja. Så då går du ju in ytterligare en ny genre.
Exakt.
Det är ju fint att alltså ändå ha den här utforskande grejen liksom, att gå bland de olika och inte se nu ska jag lyssna på det här, nu är det här och sen så kör man på det liksom. Det är en bra grej. En grym grej.
Det är som att allting liksom, det är det jag kan identifiera med. Jag har inte tänkt på att det är olika genrer, men det är det ju liksom. Men det var som att Eddie Vedder, han hade något att säga till mig på djupet liksom, medans Dennis Lyxzén gav mig en fet smäll på käften liksom. Och Randy var liksom vårat svenska NoFX. Det kanske man inte får säga, men så, så kände jag då. Jag var så här, tyckte det var så skithäftigt. Liksom. Uh-huh. Det kom från Peter. Liksom. Och,
uh-huh.
och jag var i Piteå i byn då. Liksom, och Fireside.
Uh-huh.
Ring någon. Shit, vad bra grejer.
Det var mycket, mycket, mycket norra Sverige där ett tag. Verkligen. Inom musiken på något sätt.
Uh-huh.
Att det liksom bara strömmade ju.
Ja.
Bra grejer som var annat än det man hade hört innan.
Bear Quartet.
Mm.
Ja, vi kan ju hålla på här. Ja.
Hur länge som helst.
Ja.
Men då började du liksom skriva och sånt. Och vad mynnade det ut i för någonting?
Jag skrev bara alla möjliga texter. Då. Det var liksom, och då, men det mynnade inte ut i någonting mer än att jag skrev lite texter till en teater som hette Strax när allting annat på Norrbottensteatern, som blev filmen sen Vildängen.
Mm.
Som var en film om en, eller vad säger man? Ja, en film om en kille som har det tungt, eller en teater om en kille som har det tungt.
Den här som utspelar sig i Luleå.
Ja, precis.
Ja.
Alltså det var, jag tror jag får så mycket minnen när jag pratar om det här, så det är därför jag stannar upp. Jag så här,
ja, det är
shit. Ja, det var det. Och då Christer Engberg, han som var som gjorde musiken, han drog in mig i det, och då var jag, fick jag också mer så här, fasen, jag vill fortsätta göra musik liksom.
Mm.
Så det var helt fantastiskt för jag det också.
Hur var den perioden att skriva så till en pjäs och en film, eller på det sättet liksom?
Det var jättestort och det var jättecoolt, och jag var jättenervös, för att det var, då var det en pjäs. Sen var det några år senare som det blev Vildängen.
Mm.
Men det var så här, någonstans har jag alltid känt så här, i liksom, jag tror jag gjorde det redan när jag skrev om Jason, alltså om Friday 13, att jag har någonting i mig som är otroligt maxat, att jag har någonting som måste ut, att det, så jag tyckte själv någonstans, det är väl det som jag haft, att jag haft ett självförtroende, jag tyckte själv att jag skrev rätt bra saker då liksom. Så att när han tog med mig så var jag både nervös och lite mallig liksom,
att
jag får vara med i den här.
Men du kände ändå att det här kommer jag klara. Det var liksom ingen.
Ja, det tycker jag någonstans. Ja. Det tycker jag.
Ett ödmjukt självförtroende liksom på något vis.
Ja, det är väl det enda som jag tyckt någonstans hela mitt liv, att jag tyckt att jag har varit bra på att uttrycka mig liksom. Sen har jag aldrig varit bra på att stava liksom. Min svenska lärare var så här, men jag uttrycka mig har jag alltid tyckt varit bra på liksom i text.
Ja, det är ju det kan ju vara två olika saker, även om många kan döma. Om man stavar fel så tycker de så här, du är kass, men läs vad det står. Ja, men det är bra. Men,
Ja.
Men vad hände sen? Vad är du här? 20 eller vad är du gammal? Ja.
Vad hände sen? Det är skönt att prata musikaliskt om den här resan. Jag har aldrig gjort det förut. Och det är helt fantastiskt. Jag flyttade ner till Stockholm. Och där, det första musikaliska, jag håller väl på att skriva musik där också en stund. Men det blir inte så mycket musik, utan det blir bara massa annat. Nej, det är första riktiga så här, som jag kom, minnet då. Jag vet inte, det här än en gång kanske folk. Jag försöker tänka efter om jag bodde med Glenn, om vi startade något band eller... Jag tror inte jag skrev någon musik, men det första minnet är att jag gör en låt tillsammans. Jag träffar Robert, jag flyttar hem till Sundsvall någon gång 98 igen. 99 eller 97, jag är inte riktigt.
Mm.
Jag flyttar några gånger upp och ner i det här. Och då träffar jag Robin Rass på Oscar. Och jag sitter och rappar för dem, och de tycker att min rap är magisk.
Mm.
Det här stämma. Ja, precis.
Mm.
Så att jag åker ner till dem och ska spela in en låt i studion.
Mm.
Men det blir inte så mycket musik, för att jag får inte ur med någonting liksom. Så då, men sen åker jag hem och så skriver jag en låt som heter Pappa, som då Robin Rass vill släppa under namnet Alias.
Mm.
Och den ska släppas på något som heter Stockholm Records. Och jag blir så här, okej, coolt. Den här, för de tycker den här låten är jättefin. Mm. Men om någon... Jag ska inte säga något hur och varför, men av någon anledning så släpps en vecka innan jag ska släppa Pappa med Alias, så släpper Sprinkle Records, Chris Sandelins skivbolag, Vart tog pappa vägen med Lilleman. För att en vecka innan så ringer en kille till mig från Cutting Room, tror jag det heter, och bara så här, Magnus, eller ringer till mig, han ringer till någon till telefonen på studion hos Robin Rass, och var och säger så här, jag är med om en peculiar grej, och så jag bara säger till Robin, vad betyder peculiar liksom. Och så bara frågar han, och så han bara, ja, jag sitter och mixar en låt som är exakt likadan som din liksom.
Oj.
Och jag var så här, okej, vadå exakt? Ja, men det handlar om en pappa som har varit si och så. Och så, och jag var så här, okej. Så det var liksom mitt första möte med... Så att min låt, den släpptes ju liksom... Jag vet inte ens om den släpptes. Utan de spelade den på P4 eller någon, spelade den på någon så här lokal grej.
Men var det en slump eller var det att de hade tagit den? Eller det vet man inte.
Alltså rykten säger... och sen vet inte jag att Lillemans låt egentligen var en annan... Det var att han sjöng, skulle göra en låt till sin mamma för han var inspirerad av Ken. Det här är bara rykten. Och sen så hade Robban och Chris Sandelin kontakten under den tiden. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men och att liksom på något sätt pappa blev, vart tog pappa vägen för honom och min blev liksom. Eller så var min låt helt värdelös och hans var helt fantastisk. Men det är kul med rykten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Men ofta är det ju sådär när saker ska släppas i efterhand eller även då, att det är så mycket tur och slump allting om vem som kommer först och råkar. Två personer kan ju komma på samma sak, typ, eller utan någon sorts grej. Och sen den som råkar komma först blir den som blir låten.
Ja, men exakt.
För att vara tvåa på bollen, det är ju aldrig någon som vill vara.
Nej.
även om man har skrivit låten innan så blir det ju ändå liksom... För publiken så blir det ju så bara, men vänta nu, är det här en liksom... Här kommer det samma ämne igen. Liksom.
Ja, nej men exakt. Nej, jag har inte en aning hur det där blev. Men jag tycker det var lite... Idag när jag tittar tillbaka till det så är det väldigt intressant och väldigt... Någonstans tycker jag det är lite roligt liksom.
Ja.
Där kommer jag skulle få släppa min låt och så bara
nej,
bli omkörd på motorvägen. Sen alltså, om det, vem, hur det än är så var det ändå
det kan ju som sagt vara en total slump bara,
det tror någonstans.
Så det.
Jag tänker att det kan inte vara så, man kan inte vara så här, nej, vi ska göra en likadan låt som det där. Det känns så.
Nej.
Men det är kul med rykten. Förut då gick jag igång på alla rykten, men nu är det så här, det är inte så att allting kretsar kring mig liksom.
Nej, nej.
Oh, men Mange har gjort den där. Han kallas för Alias, vi ska göra den pappalåten. Lilleman.
Ja. Nej. Men vad kommer du ihåg, om du kände du då liksom att vad fan är det så här det ska gå till?
Ja, jag blev jätteledsen. Jag kommer ihåg att jag var jättetrasig i den. Jag kommer ihåg att jag kom in på Universal. Oh, den här känslan. Jag kom in på Universal och då hade de massa TV-apparater under den tiden. Ja. Det var väl inte första gången jag var på, när det var Stockholm Records och eller Stockholm Records hette det ju då, men det var ju Universal huset liksom.
Ja.
Och så kom jag in där, jag vet inte varför, jag skulle träffa Thomas Lövet och han som hade något, någonting med den här, eller han som var A&R till det här.
Mm.
Och på alla de här TV-apparaterna då är det liksom lille mans vart tog pappa vägen.
Oh. Dun, 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 dun,
dun. Alltså jag var så här.
Det var inte vad du ville se just
nej,
då.
Nej, inte direkt så här. Och så skulle jag hålla färgen bara. Nej, men jag är pepp bara. Nej. Det var mitt första möte med skivbolagsbranschen.
Men hur var de mot dig? Var de ändå så här, vi ska göra det här? Eller var det liksom, blev det så här dålig stämning där bara?
Alltså jag kommer inte ihåg faktiskt. Det har inte, men jag tror att Thomas alltid försökt. Alltså den tiden vi hade, när han var min, ja, jag skrev ju aldrig på något papper då, men när vi, så var vi, han var alltid pepp tycker jag. Det var nog mer jag som var inte pepp liksom.
Ja.
Så att han försökte nog, han såg den här, det här lilla geniet, den här lilla skaparen i mig liksom.
Mm.
Så att det var bara, han försökte nog peppa mig. Men alltså jag var direkt tillbaka till ruta ett och bara fasen, det här, varför händer det här mig liksom.
Ja, alltså det kan nog de flesta känna igen sig i den känslan. Man har lagt ner så mycket och så kommer någon annan precis och snor godiset från en direkt liksom. Mitt framför ögonen bara.
Mm.
När det är liksom. Hur musikaliskt är, hur tog du det vidare sen? Vad kom det för någonting mer?
Då fortsatte jag att skriva. Nu ska vi tänka. Ja, det gjorde jag, just det. Jag fortsatte, jag hamnade i Kalmar för jag träffade en tjej därifrån. Så då började jag skriva musik med två killar där nere. Patrik och Johan. Som Rampage tror jag de kallas för idag. De är så här, de har gjort Swingfly och sånt där. Jävligt duktiga människor. Jävligt duktiga killar. Och då skrev vi, då kallade jag fortfarande mig själv Alias. Och då gjorde vi en låt som heter En eran skara. Lite mer poppig hiphop liksom på något sätt. Och då skulle jag också släppa det på Stockholm Records igen. Men jag är inte säker på vilket som kommer i turordning nu. Vilket kaos som kommer i turordning. Men så att det kan vara att någon kommer säga så här. Nej, men det var, du släppte, gjorde den där grejen först. Men, då... Och med Robin Rass var jag inblandad då också. Mm. Och då var det rätt mycket kaos. Det finns även en tidningsrubrik, för jag åkte runt på en turné med Robin Rass där det står liksom, på tidningsrubriken står det Robin Rass i skandalturné, där jag var en av de delaktiga. Men då skulle vi släppa den här skivan skulle vi släppa de här låtarna på tror jag Universal. Ja, det var fortfarande Thomas Lövet. Men jag tror faktiskt det var jag som var boven i dramat där också. Och gjorde så att det inte blev så. Jag tror det var någonting med en, eller jag vet att det var någonting med en spelning på Åland. Vi skulle göra en sån där showcase som inte gick så bra.
Ja.
Så sen så skulle vi släppa låtar igen på Bonnier, på deras under den tiden Jonas Siljemark hade det. Men då rann det ut ur sanden av någon anledning. Och sen efter det så bestämde jag mig för att jag skulle liksom titta om och se hur ska jag göra det här.
Det känns ju under hela den här tiden så det är mycket som, det vet ju alla som kan känna till en historia också, att det är mycket motgångar, men musiken finns alltid kvar på något sätt liksom. Du håller ändå kvar i den på något sätt, att aldrig har den hela tiden känt som någon sorts livlina på något vis?
Ja, verkligen. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på allt möjligt och bara liksom, när jag har suttit i liksom trappuppgångar eller hemma hos någon som jag inte känner för att jag sovit. Alltså, jag tänker så här, alltså, vart jag än har befunnit mig så har musiken varit, så har musiken varit min räddande liksom, räddande hand på något sätt liksom. till ja, i alla olika, alltså jag vet inte hur många artister jag har mimat till liksom, allt från Fireside till liksom Petter till och låt oss vara någon annan bara för att slippa det här surret mellan öronen liksom. Så musiken, ja, musiken är mitt allt liksom. Det är, och det är, jag måste säga det är fantastiskt skönt att få prata om musik. Jag märker att jag stoppar mig själv när jag, för att jag vill så gärna prata om musik, för det är så fantastiskt roligt. För det väcker så mycket minnen. För även om det har liksom sett, även om det har gått hänt massa saker, så har jag ändå haft fina stunder med Patrik och Johan när vi spelade in de här låtarna. Det var helt magiskt att spela in i deras vardagsrum liksom. Och sen ser nu vart de är liksom. De är stora producenter och de är sjuka krigare liksom. Så jag har fått många chanser som jag har sjabblat liksom. Robin Rass också har gjort otroligt grymma grejer liksom. Så att det, så att få höra om det här och få de här frågorna blir också att jag så här far tillbaka, även om hur det än var, så var det ändå fina stunder där.
Det var liksom ljus i det här mörkret, var musiken hela tiden.
Ja,
liksom.
Absolut.
Det var där du, skulle du säga att det var där du var dig själv, eller var du liksom...
Nej, men det kan jag nog tycka att jag var, för där kunde jag också, det tänker jag mycket på, nästa steg i det här är ju Mange Myt. Och det var ju, för mig var ju det liksom att kunna på något sätt, alltså jag trodde ju att jag var liksom, jag trodde att jag var mytoman, eller att jag var så sjuk, så att jag tyckte att ja, men då kan jag spela på det här grejen. Så det var ju så här, både mytoman, och sen jag insåg att jag inte var det, utan jag bara ljög för att överleva. Så var det så här, okej, mannen, myten, legenden, det här har jag liksom, jag har gjort de här sakerna, hur kan jag prata om de här sakerna och göra det på ett lite gladare sätt liksom. För jag trodde inte att liksom, jag skrev en låt som heter Dikter från en barnkammare, som handlar om tre dikter om en liten tjej, en liten kille, och sen berättar jag upplevelsen av att bli liksom sexuellt utnyttjad av föräldrar, och jag skrev en låt som heter Missbesviken, som handlar om en kraftig kvinna som blir mobbad. Så jag skrev många starka låtar, men sen skrev jag också såna här Mr. Lova Lova, heter en låt som handlar om att man lovas hela mycket. Och då började så här, jag och Tobbe då, som spelade i Super Psy, började titta på hur ska vi kunna, för jag ville någonstans inte bara skriva det här mörka, för jag tänkte att folk kommer dö om jag släpper ut alla de här låtarna liksom. Så att där kom Mange Myt till liksom, på något sätt. Och Mange Myt var en stor räddning, även om jag också målade in mitt jättestort hörn, för att folk började peka, där är Mange Myt, du vet, han som ljuger så mycket. Men för mig var det också en räddning från att inte dö liksom.
För den här... du skapade dig själv igen.
Ja,
totalt.
Exakt, och där kunde jag också, där vågade jag vara mig själv. Det här låter ju kanske jättekonstigt, men det, för mig var det svårt att jag, om jag hade kallat mig för Mange Hellberg och skrivit, eller Magnus Hellberg, och skrivit dikter från en barnkammare, eller Spring, eller vänta, jag tänker på låtarna på skivan, Fakebook, så hade jag nog inte känt mig liksom, jag hade inte vågat det då. Nu vågar jag det.
Men du behövde det då för att komma bort från,
jag behövde det skyddet,
den som du var då, så behövde du liksom ta steget liksom.
Ja, för att jag har ju förstått att jag har haft mycket rädsla, men musiken har varit min, liksom, mitt vapen på något sätt liksom. Så att ja, Mange Myt var min, var det. Och där var det ju också en resa som var väldigt intressant, tycker jag, när jag tittar tillbaka på den. För redan 2003 2004 så skulle jag släppa Fiffelfabriken. Jag gjorde något projekt som skulle heta Fiffelfabriken. Och det var under den tiden, vem var det som pratade det då? Nej, det var ett hopkok på, just det, så var det, med Super Psy. Och men det blev inte så. Jag kommer ihåg att vi betalade Kristoffer Silverberg, han hade Silverberg Promotion, och han skulle ha hand om promotion, men det blev aldrig någonting. Så då 2005 så ville jag fortsätta med rappen, och jag kommer ihåg att jag träffade upp Colleen på någon så här utanför ett drop-in solarium, och han bara, behöver du en hit? Så här. Och jag sa, ja. Och jag behöver få göra musik mer, och du vet, Kolle och Webban hade ju varit liksom, alltid tyckte de var det next level. Colleen och Webbe, de som producerade Petter och Timbuktu. Jag tänkte om det var någon som skulle ha undgått att höra om de här legenderna. Ja, men alltså, det är fantastiska människor också. Så då började jag, Colleen och Webb och göra musik. Och jag kommer ihåg att det var också en magisk tid. Liksom. Även om jag slogs med många myter igen så var det en magisk tid.
Mm.
Men sen då ni hade börjat jobba med dem så började det kännas så här, det här vet inte jag om jag vill göra längre.
Nej.
Och då hade jag ändå gått och sagt till hela världen att jag skulle släppa Mange Myt-skivan.
Ja, ja.
Så 2007 då var jag så här, fan, jag vill inte släppa det här. Ah, vi måste ändå göra det. Och det här, förlåt alla älskade människor som lyssnar på Mange Myt. Alltså det, jag var bara inte, jag ville inte ha Mange Myt i mitt liv.
Nej.
Liksom. Det var inte låtarna det var fel på, det var själva liksom
allting runt omkring.
Allting runt omkring.
Ja. Och det var det här att du hade skapat liksom en figur på något vis för att ta dig ur någonting.
Ja.
Och sen när du hade tagit dig ur, då ville du... Ta det var ju inte du.
Nej, exakt. Det var ju för att, eftersom att allt var ju hela tiden tvärtom. När jag kom in på behandlingshem så sa folk, nej, men du är inte alkoholist, narkoman. Du är psykisk sjuk. När jag kom på psykiatrin så sa de, du är det. Mm. Så att det var så här, okej. Okay. Men du, Mange Myt, du, här har jag dig här bredvid. Så då 2009 släppte vi Mange Myt-skivan. Och jag var ju stolt över skivan, det var ju, men jag var så här, namnet Mange Myt och rappen var något som jag visste att det skulle jag lägga ner.
Mm.
För att det, jag kände inte att jag kände att jag hade liksom texterna, jag har en talang, men jag ville liksom utveckla någonting eget.
Mm.
För nu var det som att jag ville vara som Petter, jag ville vara som Timbuk, jag ville vara som profilen.
Mm.
Och jag hade fantastiska producenter på plattan, jag hade har fantastiska människor som fanns runt omkring mig eller finns runt omkring mig. Men det var inte det jag ville liksom.
Så
när då jag släppte den här på Pilot Records så var det så här, yes, okej, okay, nu.
Jag tog mig hit.
Ja, men nu måste jag ta ett nytt kapitel. Liksom,
ja.
Och nu måste jag kolla på mig själv. Vad är det som gör att jag hamnar i, sätter mig i, liksom, i det här istället för våga vara Magnus? Liksom.
Mm.
Och då någonstans började jag känna mig fri också. Jag har gjort den här rapskivan.
Mm.
Alla som frågar mig, nu finns den här.
Mm.
Och texterna, jag står för dem. Och det gör jag än idag. För jag tycker att det är briljanta grejer. Men jag behövde få så här, okej, vad är det jag egentligen vill säga? Vad är det jag egentligen vill göra?
Mm.
Och vad är det jag egentligen tycker om?
Och då började det formas det som du är mer idag, kan man säga.
Ja, absolut. För att jag älskar rap, ingen snack. Jag älskar hiphop. Men jag tror det har funnits mer punk, hardcore och nationalteatern än vad det funnits rap i mitt uttryck. Men jag har inte vågat det liksom.
Nej.
Jag har inte vågat sjungit liksom. Jag kommer ihåg DJ Lars sa till mig, Mange, du borde sjunga, när vi gjorde Steken och stackaren liksom. Jag bara, jag ska göra det efter den här skivan. För jag kan säga så... Jag upplever att jag får ur mig mer saker på ett annat sätt genom sången.
Mm.
Och det är kul att skapa melodier.
Är det att rappen har varit som ett filter på något sätt liksom?
Nej, det tror jag inte. Jag tror mer att rappen var att jag vågade inte göra vad det jag själv ville göra.
Ja.
Jag skulle bara, för nu står jag ju bredvid och tittar på alla som jag tycker finns så fantastiskt mycket rap, bra hiphop idag. Liksom.
Verkligen, verkligen.
Så man bara så här, uff. Så att nu är det ju ändå häftigt. Nu är jag inte där, men jag står bredvid och får följa alla. Liksom, Movana, bara, men vi hörs. Liksom, helt magiskt.
Uh-huh.
Ja, men det finns så sjukt bra grejer liksom. Och det kommer nytt hela tiden.
Ja, ja.
Man så här,
och det är ett väldigt, väldigt fokus nu också på bra texter. Att det ska vara liksom texter som tar något socialt ansvar och säger saker på riktigt. Att det inte bara något blaj liksom.
Nej.
Utan det är en fantastiskt fin del som är just nu.
Exakt.
Att många tar, precis som du gör, tar liksom den här, okej, nu får jag den här platsen och lyssnar väldigt mycket folk på mig, då säger jag någonting som betyder något. Istället för att bara, men nu gör vi en hit som inte egentligen betyder något liksom.
Nej, exakt. Men, och det är väl det jag kan känna att jag var också före min tid, för då redan 2002 så var det där att jag berättade starka saker liksom. Och det är det som är så häftigt nu, att få se alla de liksom, allt från liksom, ja, vad är det som är, jag tycker det är så mycket som är bra liksom. Allt från de gamla legenderna som Timbuk och, och jag menar, liksom, nu blir det helt stillastående bara för det.
Jag känner igen det där precis när någon frågar, vad lyssnar du på nu? Jag har ingen aning.
Om jag försöker så här, tänka på vad som, fast nu lyssnar jag på så här enstaka låtar eller kanske någon skiva så här, men på rap, men jag följer väldigt mycket på King, jag kollar in King Size och kollar in liksom olika sidor på de sociala medierna. Men nu just nu är det mycket så här punk och sånt som har kommit tillbaka och, i min värld liksom.
Men om vi går tillbaka till dig där, så då börjar du göra, du tar ditt eget namn och sätter igång, och vilken låt var den första som du släppte?
Den första låten som vi släppte var Kolla Kolla, en cover på visst var det Kolla Kolla som vi släppte som första. Ja, Kolla Kolla var i alla fall jo det är det, alltså det här är ju mitt minne, det är jättesnurrigt, men den första låten vi spelade in tillsammans med, vi spelade in Björn Afzelius, Ikaros och Kolla Kolla. Vi fick låna en studio i Sundsvall, jag och Simon. Och så hade vi med oss några fantastiska musiker. Men Kolla Kolla gjorde vi tillsammans med Slink In, kaféet för de hemlösa i Sundsvall. Och det var väl liksom startgropen. Jag hade träffat Simon några månader innan och han trodde att vi skulle göra en ny rapskiva. Och jag ville göra Björn Afzelius, Nationalteatern, David Bowie, Sepultura. Jag ville göra
allt utom rap.
Ja, nej, men jag kände ju att jag liksom, mina karaoke-dagar hade jag kunnat sjunga liksom, Suspicious Minds. Så att jag kände att nu jag måste få uttrycka mig på något annat sätt. Jag tyckte det var så kul. Och så hade jag spelat piano när jag var liten, som jag hade helt tryckt undan. Liksom. Så det ville jag börja med igen. För det var ju inte coolt när jag var liten.
Nej.
Så det var först Kolla Kolla och Björn Ikaros var de första coverna vi gjorde. Och sen den första låten vi skrev var en låt som kommer på nya skivan som heter Ensamstående Hanna. Och det är en låt som jag tror att jag skrev den lite grann om mig och min mamma liksom, att hon, jag vet inte, jag tyckte att jag upplevde att hon sökte kärleken, och sen efter ett tag så förstod hon att det enda hon behövde var hon och jag liksom. Efter att det hade varit, efter vi drog från pappa i Stockholm liksom. Så det var första låten vi skrev. Simon kom upp med något så här fantastiskt svängig gitarrkomp och jag hittade en liten fin melodi. Jag tyckte den var så här: Hanna hade en dröm att finna den rätta. Det här är vad jag vill göra liksom.
Hur brukar det gå till när du skriver? Kommer musiken först eller kommer texten, eller är det en kombination?
Det är lite olika. Som Han dör ändå i slutet av filmen. Där var texten först. Och sen så när jag hade kommit på Han dör ändå i slutet av filmen, inga hjältar överlever här, då kom melodin också. Då bara gick jag så här: Han dör ändå i slutet av filmen. Men ibland så kan det vara så att jag bara kommer på en melodi och så försöker jag hitta en text till det liksom. Eller att det bara är en punchline som så här. Men det är oftast att jag har också att jag vill säga någonting. Jag visste att jag ville säga något om att man gör samma misstag om och om igen och förväntar sig ett annat resultat, som jag tycker Han dör handlar om. Så det är liksom så här, det går till på så många 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 olika sätt liksom. Jag skrev en låt som det förra skivan som heter Jenny. En sång för Jenny som jag trodde handlade om mig. Eller som jag trodde handlade om en kvinna som heter Birgitta. När vi var i studion och spelade in Kolla Kolla tillsammans med de hemlösa sånt, så fick jag inspiration och skrev den här låten. Och sen spelade jag upp den låten för henne. Och så hon bara, Mange, du kanske ska rannsaka dig själv. Hon sa inte ens ord att rannsaka. Mange, det här handlar inte om mig, det här handlar om dig. Och sen när jag gick igenom låten så fattade jag, det här handlar om jag. Liksom. Så det är också någon slags terapi. Att jag får ut grejer som jag bara, okej.
Okay. Mm. Att du får se dig själv. Liksom. Ja, men även om du sätter in en annan person just.
Ja, och ibland är det saker som jag inte liksom har reflekterat riktigt heller. Liksom. Utan bara, det har bara kommit ut. Liksom. Mm.
Skönt.
Ja, väldigt skönt och intressant liksom, att man terapeutar sig själv på något sätt. Liksom,
eller och ibland ser man ju inte det själv.
Nej.
Det kan ju vara någon annan, just precis som säger till.
Mm.
Att det är. Där någonstans så om vi ska ta ut en låt som du har skrivit så är Simma eller sjunk. Jag såg precis nu att den har ju spelats över 2 miljoner gånger på Spotify. Precis.
Magiskt.
Är det så du... Hur tar man in det?
Jag vet inte. För att, eftersom att den aldrig har spelats på radion mer än att vi har spelat live en gång, tror jag.
Mm.
Så är det så här... Alltså det finns två sidor av myntet. Det är liksom... Först så tycker jag själv att det är en fantastisk låt. Mm. Liksom. Och jag tycker att texten är, det är liksom från mitt hjärta. Det var så jag kände när jag skrev den. Eller så jag känner, det är någonting som jag använder varje dag. För att liksom. Men det är en sida av det. Och en annan sida är så här, hur kan det är så, jag ska försöka vara ärlig här, hur kan alla se det här, hur kan de känna eller de kan inte, jag kan inte se vad de känner, men förstår att de kan reflektera eller vad säger man, identifiera sig i den här låten. Det är helt, samtidigt ger det mig ett svar på att jag har någonting att säga liksom. Men samtidigt är det lika, jag blir lika berörd varje gång. Nu igår fick jag 2 tatueringar till liksom. Jag vet inte hur många gånger jag vet inte ens om jag vågar räkna längre.
Nej, för det är ju en sak som har blivit med den här, att folk tatuerar, till och med Persbrandt har tatuerat in det här liksom. Och den textraden, att den har ju betytt, du satte väl liksom det är liksom väldigt enkelt, samtidigt så är det något väldigt, väldigt viktigt som du sätter fingret på. På något vis.
Men jag tror att det är någonting som jag tror att det är någonting som jag är bra på, om man får säga så.
Det får man absolut.
Ja, för det är det jag tycker själv att jag liksom, men det är tack vare alla som, alltså all kärlek vi får, så vill jag vrida ut och in, eller vända ut och in på mig själv ännu mer. Det är liksom det någonstans jag känner. Och framförallt med Simma eller sjunk, det är hur ska man toppa det liksom?
Ja,
hur ska man kunna göra något, alltså, tre...
Det är det man inte vet.
Nej. Men det är så vackert. Igår när jag fick de här 2 jag var så här, 321, 322. Nej, jag har inte en aning. Jag slutar räkna för det går inte. Det blir så. Och de skriver så här, tack Mange för att du gett mig den här låten. Så bara, jag svarar tack själv. Jag vet, alltså det här är så magiskt.
Ja.
Det är liksom, det är inte vad... Något som jag har lärt mig av låten är att jag visst har skrivit en låt. En fantastisk text enligt mig och låt. Men de ger ju mig någonting mycket, mycket mer tillbaka. Det är liksom, jag tänker mycket på det här. Tänk om jag står där själv på en scen utan någon publik. Vad ska jag då? Liksom? Jag behöver ju... Den här bekräftelsen är helt osannolik. Liksom.
Vad skulle du säga är det för människor som har tagit den här låten till sig?
Ja, det är också en intressant grej. För från början så trodde jag i min lilla värld att men det är säkert, det är kanske de människor som har samma, haft liknande historier som mig. Men det är det ju inte.
Nej.
Det är liksom helt, alltså de mejl jag får är ju från liksom en kvinna som gjorde slut med sin man och tyckte att Simma eller sjunk var en bra tanke. En man som sa upp sig från sin vd-post för att han bara, jag tänker inte vara den här killen längre och starta eget företag, eller en kille som har haft cancer, eller en, det är så här. Och så har det varit med många av våra låtar, eller alla låtar skulle jag väl säga. Vi har fått så här, jag blir jättechockad när jag får mail från liksom, även om vi tar, om det är Simma eller sjunk, men så har det varit liksom Christer P liksom, som hörde en om du lyssnar på det här, en helikopterpolis av sig till mig och skrev om den låten. Och Ja, men vi har haft lite kontakt, så jag tror att jag får säga det. Ja. Men det var så häftigt. Vi var så här, okej. Okay. Ja, men det är förbryllande för mig. Ja. Liksom. Det är liksom inte en målgrupp, utan Nej. Det är alla målgrupperna. Liksom.
För det är väl lite det när man tänker det på din musik, att den går ju ut till liksom varenda människa på något vis. Ja. Faktiskt. Att det är helt vanliga, ovanliga människor. Ja. Vem som helst kan ha någon sån här beröring. Liksom.
Ja.
Simma eller sjunk är verkligen så här. När folk lyssnar på den. Jag vet även folk när jag berättade när jag skulle prata med dig.
Ja.
Så de bara, vem är det? Ja, men det är den där låten. Och då börjar de prata om den helt plötsligt. Vem de än är. Och det ska du ju ta åt dig. Liksom.
Oh.
För att alla verkar ha. Alla har hört den. Liksom. Så. Och har någon sorts har känt någonting väldigt viktigt med sig själv.
Oh. Shit.
Det är ett bra. Där har du gjort något väldigt
ja,
bra.
Ja, verkligen. Ja.
Och nu kommer det ju en ny skiva här.
Mm.
Vad kan du säga om den? Hellberg och Dalbana.
Ja, jag kan säga mycket om den. Hur lång tid har du? Nej, men när vi jag tar det tillbaka lite grann till när vi skulle spela in den.
Mm.
Så Måns och jag hade pratat. Han ringde mig och gillade min förra skiva. Måns Asplund som en del som är högra handen av Jason Timbucks.
Mm.
Han har producerat många Timbuck-skivor. Han gillade min musik och jag var väldigt inne på att försöka göra någonting med honom. För att jag ville göra en annorlunda skiva. Jag ville inte göra en exakt likadan skiva som förra gången. Det kändes, varför ska man göra en likadan skiva? Liksom?
Nej, den är ju redan gjord.
Ja, så jag ville pröva att göra någonting helt annat.
Ja.
Fast ändå liksom med lite av mitt, eller vårat sound. Liksom, där prog, souliga, håll käften musiken som vi gör. Liksom.
Mm.
Så han bara såhär, Nasan, du behöver ju inte mig som producent. Jag vet att jag inte kan prata skånska.
Mm.
Ja, men jag vill. Så jag bara, nah. Och så till slut så fick jag åka ner dit. Och så bara spelade vi in minst när vi trodde att de vuxna visste allt. Och jag bara kände såhär, ja, det här vill jag pröva. Det var liksom såhär, syntar och... Alltså det var såhär, jag vill göra den här grejen. Bob Dylan gjorde en elektroplatta och Guns N' Roses gjorde Use Your Illusion.
Ja.
Sen att de inte gick tillbaka till verkligheten sen.
Nej.
Men så jag bara, ja, och Måns är världens bästa kille, så att ja, och det kändes jättebra för vi alla, jag älskar att vara där nere i Skåne hos han och hans familj och liksom i den studion. Så jag och Simpan åkte ner dit. Så det jag kan säga om den här skivan till att börja med, det är väl att ljudbilden är lite annorlunda och vi har väl kanske gjort lite svårare låtar och lite coolare låtar, men jag tycker att det är fantastiskt. Det är fortfarande samma slags driv, samma energi. Det är liksom, jag trodde inte att jag behövde få gå utanför min comfort zone och göra det här för att liksom utvecklas. Jag vill inte stå där och stampa liksom.
Nej.
Och det har utvecklat mig otroligt mycket.
Ja.
Jag har skrivit jättemycket, ja, det ska man inte prata om nu, men jag har skrivit jättemycket nya låtar.
Ja.
Tack vare det här liksom.
Ja.
För att alla de här Hellberg och Dalbana, jag började spela piano efter liksom 20 år och skrev den. Och så här, shit, skriver jag den här melodin liksom?
Ja.
Vänta nu, vad är det som händer? Jag spelade ingenting för mer än pajas och på känslor för 3 år sedan. Liksom.
Ja.
Och nu spelar jag piano.
Ja.
Och den här låten är helt fantastisk. Okej. Okay. Och så sen när vi skulle göra Han dör. Liksom, jag ville inte göra den här akustiska Han dör ändå. Nej. Jag ville inte det. Jag ville göra någonting annat. Och då sa han bara så här, ja, vad vill du då? Och jag var så här, fasen. Då tänkte jag på så här, Stockholmsnatt, filmen G.
Ja.
Den vibben liksom.
Ja.
Jag såg mig själv stå där på plattan precis som jag gjorde sen i videon, att så här helt freakad liksom. För den är dubbeltydig. Den handlar om relationer i min värld, men också om att man gör samma sak om och om igen och förväntar sig ett annat resultat. Så då när Måns gjorde de här syntrummorna och hela det här paketet, som från att vi gjorde en akustisk version liksom. Det var så här, nej, men let's do it. Jag vet inte om någon kommer gilla det här, men jag älskar det här. Det är helt galet. Det är helt vansinnigt.
Det är fantastiskt att se dig här nu. Det ser ju inte alla, men du skiner ju upp totalt. Det är jättebra.
Ja, men vad kul. Men det är så känslan att våga gå ur, det är väl det som är för mig, våga gå ur sin comfort zone. Mm. Nu när du har intervjuat mig har du förstått hur mycket rädslor det har funnits bakom Mange Myt och Alias och allting som jag har gjort. Mm. Och här är det inga rädslor på det sättet. Nej. Liksom. För att jag känner inte att, alltså jag känner att jag har gjort en, alltså jag har gjort en ännu fetare skiva än Varför börja med sig själv när man kan rädda världen.
Ja.
Texten är, jag har jobbat ännu mer med texterna, jag har jobbat ännu mer med melodierna, vi har gjort ett, jag och Simon, det är liksom, vi är en person. Och Måns är en del i bandet nu också. Och det är så här, alltså jag tycker det är magiskt. Sen var det både på liksom, han dör ändå i slutet av filmen, och ska jag falla rejält, som är en riktigt så här mörk, jag vet inte, har du hört?
Ja.
Som är så här, det var så här, ja, för det var en snabb låt från början. Mm. Ska jag falla rejält? Mm. Nej. Get down. Mm. Det var liksom, och jag hittade också vart vi är på väg i framtiden. Mm. Jag kände också liksom att Hellberg och Dalbana, mannen ska tala med väggar, här är jag liksom. Mm. Jag kunde liksom,
du har liksom en plan nu också.
Längre fram. En jättestor plan.
Mm.
Jag har precis börjat skriva musik liksom. Så kan jag känna. Alltså, jag har så mycket att säga och så mycket att göra. Det är liksom, ja, men jag tänker bli en av Sveriges största artister. That's it liksom. Och då, och jag behövs.
Ja.
Jag behöver fylla det här tomrummet liksom.
Verkligen.
Du och du var min